Hej och välkomna till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson.
Och vi är här för er i ett väldigt mörkt rum. Lampan har gått sönder i studion så vi sitter i, inte bäckmörker men ändå ganska dunkelt.
Ja, men jag känner att det ändå går lite hand i hand med det här vädret som vi möttes av torsdag morgon när vi spelade in podden. Idag är det höst.
Vi sitter här med varsin tjock stickad polo.
Men vi sa det, det är enkelt åker de på. Polotröjorna. Ja. Så kommer vi ha dem här nu till mars kanske.
Eller hur?
Ja. Hur mår du?
Jag mår bra idag. Idag känns det som en bra dag. Soligt och härligt och jag älskar att sitta torsdagmorgnar i studion. Så härligt.
Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det är höjdpunkten på veckan.
Hur mår du?
Jo, men det är bra. Det går upp och ner så här i coronatider. Det är svårt att hålla någon form av stabilitet just nu tycker jag. För det är, ja, men jag frilanser ju du vet med jobb och så här. Det är inte så lätt. Men idag känner jag att det är en bra dag. Och en annan grej jag bara måste ta upp innan vi poddar det är att alltså jag lyssnar igenom alla våra avsnitt. För jag tycker man lär sig mycket på att höra hur vi pratar. Är det något namn jag någonsin uttalar rätt i den här podden? Alltså vad är det för fel? Jag vill bara be om ursäkt på förhand.
Nej, verkligen inte. Alltså det är också så här, många av de här namnen i Spanien, i Tyskland är jättesvåra att uttala.
Ja, nej men det är helt otroligt.
Jag tror inte konstigt.
Jag satte många.
Och sen ska man också komma ihåg, det är rätt tidig morgon.
Ja, det är det faktiskt.
Man har inte riktigt så här pratat igång sig innan man sätter sig framför mikrofonen.
Men jag tyckte det var kul för att det var en lyssnare, jag tror det var två avsnitt sen, som faktiskt var gullig och liksom skickade ljudklipp till mig på, jag tror du säger fel, så jag fick en liten app dit. Och det är inte så att jag tar illa upp av det, utan jag blir snarare tacksam och tänker att den tar jag med mig in i nästa avsnitt.
Ja, men vad gulligt. Ja. Vad härligt att ni är så engagerade tycker jag. Det kommer ju också mycket mejl och kommentarer på Instagram och sådär. Det är jättekul.
Det känns ännu roligare att sitta här och prata när man liksom börjar känna att man integrerar mycket med lyssnarna och liksom börjar förstå vilka ni är och att ni återkopplar. Det uppskattas väldigt mycket.
Så hör jättegärna av er. Det gillar vi.
Det gillar vi. Mm. Vi ska alltså kicka igång någon form av avsnitt också.
Det ska vi göra. Vi har mycket att avhandla. Mm. Jag tycker vi ska börja med våra favoriter, prins Harry och hertiginnan Meghan.
Ja, men varför inte? Harry fyllde år i, vad var det, tisdags? 15:e.
Han delar i födelsedag med drottning Letizia av Spanien och prins Daniel av Sverige.
Det är riktigt sån kunglig födelsedagsyra den 15 september.
Verkligen. Men hur uppmärksammades det här?
Jo, men Harry och Harrys födelsedag uppmärksammades ju både av drottning Elizabeths hovstab som har Instagramkontot The Royal Family där de la upp en bild då på Harry ihop med drottning Elizabeth back in the days när de såg väldigt glada
tillsammans. Och det var lite en sån här bakom kulisserna bild. Så den var tagen i ett festligt folkvimmel, det var någon tillställning så stod drottningen där och Harry skrattade mot henne och såg väldigt avslappnad ut.
Ja, men det var en lite så här familjär bild kan man väl ändå säga. Och samtidigt så publicerade ju då Harrys bror, prins William, en bild när, jag tror det var i samband med det här Heads Together-loppet de anordnade tillsammans.
Ja, de sprang på en sån här racingbana.
Ja, men precis.
Löparbana.
Och också skrev att så här, önskar dig en fin födelsedag. Och här har ju du och jag liksom beskådat nu lite två läger i de här hälsningarna, eller hur?
Det är väldigt spännande det där, för att i Storbritannien finns det verkligen två läger. Mycket av deras, det här lägret som är emot Harry och Meghan är väl ganska mycket emot just Meghan, och det kan man ju diskutera. Sen finns det ett stort läger då som älskar Harry och Meghan. Men den här negativa gruppen, de tyckte ju då att det var ett så talande, en talande symbol att båda kungliga officiella kontorna la upp bilder där bara Harry var med och inte Meghan.
Ja, man menade då att man gjorde det av skäl att de vill bevisa någonting eller vad?
Ja, men att de vill hylla Harry som medlem av kungafamiljen men att de inte bryr sig så mycket om Meghan för att hon har förstört så mycket. Alltså det är så tankegångarna går.
Men andra sidan var det ju Harrys födelsedag tänker jag.
Ja, men jag tänker det också, och det är det då, det här positiva lägret då liksom attackerar den här negativa gruppen med att ja, men det är prins Harrys födelsedag, då hyllar man väl den personen med bild och skrift.
Ja, herregud, men man kan verkligen grotta ner sig allt kring dem. Men å andra sidan kanske man också kan tänka att de här bilderna ens läggs upp vill väl kanske då täcka igen lite den här sprickan som ändå målas upp mellan familjerna, särskilt nu efter det här Netflix-kontraktet, tänker jag.
Ja, efter monsterdealen med Netflix så kan man ju bara gissa att det var inte positivt för kungafamiljen.
Nej.
För där satte ju Meghan och Harry ner foten och typ drömde igen den här dörren tillbaka in i kungafamiljen. Nu har de ju tagit sitt beslut, de kommer aldrig återvända. Och det kan man ju anta är negativt för kungafamiljen. Och då menar, kan man ju se det som att ja, men de upprätthåller ändå den här bilden av en enad familj genom att lägga ut bilder på Harry. På
ja, men verkligen. Det är väl den slutsatsen vi drar i den här studion.
Ja.
Vi vill ändå också idag prata om nya generationen med kungligheter. Och ja, men vi tycker väl att de har tagit ett kliv fram nu under den här pågående pandemin.
Ja, men att de har. Och av naturliga skäl kanske för många kungapar är av den äldre generationen, kan vara i riskgrupp, har isolerat sig. Och då lämnar det fältet öppet för nästa generation helt enkelt.
Mm.
Och de har ju, många av dem har ju tagit ett stort kliv framåt. Och vi kan ju nämna, ja men såklart, vårt eget kronprinsesspar, Victoria Daniel. För där var ju kungaparet isolerade en ganska lång tid under våren på Stenhammars slott.
Och också att de verkligen ville leva som de lärde. Alltså de ville ju verkligen visa på att nu backar vi tillbaka, och så fick de som inte utgör riskgrupp ta större plats, precis som det har varit för alla under den här våren. Men där har vi ju verkligen sett Victoria och Daniel på väldigt många olika sätt. Videolänkar, videomöten, de har varit ute och stötta lokala företag, hjälpt till vid statsmissionen. Ja, men väldigt många olika typer av uppdrag där de verkligen fick fronta det svenska kungahuset.
Och sen nästan på alla bilder också håller avstånd.
Mm.
Att de har varit noga med det, att visa att de kan vara förebilder i det, helt enkelt.
Ja, men precis. Och det där är någonting vi har sett även i Storbritannien med William och Kate och Fredrik och Mary i Danmark och Håkon och Mette-Marit i Norge. Så att det här är någonting som verkligen har spilt över i, vi ser det i alla kungahus egentligen.
Ja, men kan vi inte ta det här med William och Kate? För det har ju varit så himla roligt med dem. De har ju också, alltså de har ju tagit det till en helt annan nivå, tycker jag. Mycket via sina digitala möten. De har ju typ spelat bingo med pensionärer.
Mm.
De har iklädda munskydd, varit och bakat bagels med ett företag som det har gått ganska, som har haft det tufft under corona. Alltså de gör ju, det är liksom små grejer men väldigt, väldigt folkliga grejer.
Ja, alltså just det där med att det är folkligt, för det är en väldigt mycket mer så personlig och avslappnad känsla av hela paret. Och det kanske vi är lite bortskämda med att se kanske i de nordiska kungahusen. För där är det ganska avskalat och omänskligt. Men i det brittiska så är det ju lite mer konservativt och stift. Men här känns det lite som de har hakat på de nordiska kungahusen och liksom tagit lite samma linje. Jag menar, jag hade inte kunnat tänka mig att se William och Kate på en lokal pub ta en öl med 3 meters avstånd till alla andra bara för att stötta. Alltså det känns bara som ett steg som jag tror för dem verkligen i rätt riktning och som ökar deras förtroende.
Mm, och popularitet.
Ja,
folk älskar ju det här.
Och sen också det här lite mer avslappnat även när det kommer till kläder.
Mm.
Så de har verkligen.
Och vi har ju fått se dem då i digitala möten och sändningar hemifrån, Kensington Palace. Och det är klart, då får man en liten glimt av hur de har hemma. Och de kan, alltså William kan sitta där i en pullover och lite skrynklig skjorta. Och
ja, men precis.
Som alla vi andra gör i våra digitala möten.
Och sen också prata om så här, det är så svårt med hemmakontor, säger till och med han då. Det här med att man har barnen hemma och man ska få allting gå ihop. Så att de har liksom hoppat ner lite från de höga hästarna.
Mm, faktiskt. Men det tycker jag nog att kronprinsessa Mette-Marit och Håkon delvis gjort också. Inte bara på grund av corona. Jag tror att de alltid kanske haft detta i sig på något sätt. Men det har blivit mer märkbart nu under corona. För hennes Instagramkonto, hon har ju ett eget. Det är väldigt personligt. Och hon har väldigt så här avslappnad, skämtsam ton. Hon har tagit en bild på sin man då, Håkon, och så skrivit: som ni ser så älskar han sin modellkarriär här i västlandet. Alltså det är väldigt så här, det hade man inte kunnat se kronprinsessan skriva.
Nej.
För de har ju en helt annan framtoning.
Ja, men verkligen, och där blir det också skillnad med att Mette har valt att ha ett helt eget konto som kronprinsessa, där hon är väldigt personlig och som också uppskattas väldigt
verkligen
mycket. Men det här är någonting, man tänker så här framåt. Det här är ju ändå en ny generation kungligheter som en dag kommer att ta över kronan. Man hoppas ju att de håller den här linjen in i mål, så att säga.
Jag tror att de kommer ha svårt att göra det, för att just det här hoppet, det här klivet till att bli statschef för ett land, att ikla sig i den kostymen är ju ganska stort.
Mm.
Och om man tittar till exempel på Filippo och Letizia och Matilde och Filippe, alltså det, och Maxima också, Willem Alexander och Nederländerna, att plötsligt en dag när de kliver in i det livet så blir det väldigt mycket mer protokoll, det blir mer statsmannamässigt. Kanske att de kan behålla någonting av det här härliga personliga, men jag tror att det kommer bli svårt att som statschef ha kvar det.
Men det ska bli en väldigt intressant utveckling att följa i och med att det är någonting helt nytt.
Mm.
Och någonting man inte har sett förut, utan en liten ny spelplan, särskilt också med tanke på sociala mediers roll och den, alltså kungligheternas närvaro på nätet idag kontra för
liksom. Ja, men verkligen, om man bara tittar 7-8 år tillbaka, jag tycker att sociala medier har, det har verkligen förändrat hela den kungliga kommunikationen från grunden. Alltså kungafamiljen är ju inte beroende av medierna alls överhuvudtaget. De kan ju få ut sina budskap och välja den bild de vill måla upp helt själva.
Mm. På gott och ont.
På gott och ont.
Ja, verkligen. Mm.
Det har ju hänt en del i Storbritannien. Det är inte bara Harry och Meghan som ställer till stormvindar, utan härom veckan så handlar det faktiskt om prinsessan Diana. Det var ju 23 år sedan som hon dog i Paris.
Mm.
Och i samband med det så gav hennes bror Earl Spencer en väldigt lång intervju. Och det var i The Times, och han då pratade med reporterna tillsammans med sin tredje hustru Karen. Och han berättade att Diana, hon kände sig övergiven av sin mamma när Diana var liten. Och det är inte så konstigt, för att Dianas mamma Frances, hon skilde sig då från Dianas pappa John Spencer 1969. Och det här var en ganska smutsig skilsmässa. Mm. Och hon förlorade vårdnaden om barnen, de var väl 4 syskon tror jag. Och i den här turbulensen då så berättar Earl Spencer att Frances lovade Diana att hon skulle komma tillbaka och hälsa på Diana, men hon kom aldrig. Och då berättade hennes bror att Diana slutade aldrig att vänta på sin mamma. Och det här var en väldigt komplicerad relation genom hela Dianas liv.
Och Diana hade väl väldigt svårt att acceptera sin, då den första mannen som Dianas mamma träffade. Att hon hade väldigt svårt att acceptera honom.
Ja.
Och att det blev väldigt stora sprickor i familjen.
Mm.
Och sen har väl det eskalerat. Och hon förlorar vårdnaden och så vidare. Ja. Så att det är väldigt
tragiskt
och väldigt ledsamt.
Men den här intervjun då, och det Earl Spencer pratade om där, det fick ju den kungliga kocken Darren McGrady att gå i taket på sitt Twitterkonto. Och då är det ju så här att Darren McGrady, han var prinsessan Dianas privata kock i över 15 år. Och han har även lagat mat åt drottning Elizabeth och prins Harry William och prins Charles. Och idag då bor han i Dallas i USA. Han är författare och talare, och han syns ofta i program som Oprah. Och, ja, men jag tror till och med han kommenterade Dianas begravning, alltså den tv-sändningen. Så han är med andra ord väldigt frispråkig.
Mm.
Och han gick i taket över Earl Spencer.
Och det gjorde han alltså på Twitter då?
På Twitter.
Mm. Mm.
Och då skrev han på sitt konto att det är ironiskt att Earl Spencer skriver om Dianas övergivenhet, när det faktiskt är så att även brodern övergav prinsessan. Citat: du stod inte Diana nära. Du övergav henne när hon behövde dig. Slutcitat. Och det här är ju väldigt hårda ord.
Det är hårda ord från två håll. Det är hårda ord från Dianas bror angående Dianas relation med sin mamma. Och det är väldigt hårda ord så här att kritisera brodern för det uttalandet.
Mm. Och jag tror att den här kocken Darren McGrady, att han har tagit bort det här inlägget, för jag kan inte hitta det längre. Så att det har ju väckt starka reaktioner, och det blev ju mycket rubriker i brittisk press också. Just att kan man ifrågasätta Earl Spencer? Kan man egentligen veta exakt hur den relation han hade med Diana? Kanske om då det är så att Darren McGrady stod Diana väldigt nära också, såg det från sitt håll. Jag vet inte, men
nej. Och det är också här, att vara kock åt någon i 15 år, det är klart att de har hunnit utbyta mycket tankar och reflektioner säkert. Men just det här också att hålla på och bråka om någon som dog för 23 år sedan. Alltså det är lite så här, jag tänker liksom på, ja, men för stönernas skull till exempel. Vad det ska ge för mervärde för kocken där är ju väldigt oklart.
Det är väldigt oklart.
Men det var hårda bud.
Det var hårda
Twitter, och tydligen kände han väl själv då att det var en liten feltwittring i och med att...
Jag tror att det var många som rasade mot det där faktiskt.
Men intressant, och det är ju väldigt intressant att Dianas bror gav den här intervjun i samband med 23-årsdagen.
Ja, men verkligen.
Och han, det var ju som vi pratade om i avsnittet där vi pratade om Dianas död, att brodern har ju från det att Diana gick bort varit väldigt hård i sitt talesätt och hur hon har uttryckt sig både om den brittiska kungafamiljen men också om, ja, men hela mediebevakningen kring Diana. Så att han har ju aldrig varit rädd för att säga vad han tycker och tänker.
Nej, så är det. Vi ska stanna i Storbritannien, för nu ska vi gå in på någonting som många tycker är väldigt, väldigt spännande och intressant. Och det handlar om kungafamiljernas förmögenheter och pengar.
Ja, alltså det här tycker jag är en fråga man får väldigt ofta. Dels har vi märkt det på lyssnafrågor, och när vi har gjort Kungligt på TV där så har det varit mycket, mycket frågor kring det här. Så att det känns som det är ett ämne som intresserar väldigt många.
Och engagerar.
Ja, verkligen.
Vi börjar med drottning Elisabeth och nya uppgifter som faktiskt har gjort att man omvärderar hennes förmögenhet. Och då är det så att kungligheternas verkliga förmögenheter, och nu pratar vi då om den privata sidan, de privata förmögenheterna, de är ju inte officiella, och det finns ju ingen skyldighet för kungafamiljen att redogöra för dem överhuvudtaget. Och det gör ju att det är mycket svårt att få insyn, så mycket av de här siffrorna är ju uppskattningar som görs. Men det man kan säga är ju att det som ingår i en kunglig förmögenhet, det kan vara allt ifrån privata slott och fastigheter, det kan vara land, skog, juveler, aktier och annat, helt enkelt. Och då är det så här. Nyheten nu är att förra året, nu blev det officiellt då att förra året, 2019, fick drottningen en 55-procentig ökning av EU-bidrag till jordbruk. Och då gäller det främst ägarna på Sandringham. Och visst är det så att det slottet äger ju drottningen privat?
Ja, men precis. Så det är alltså 55% ökning från EU i rätt ner i den privata fickan.
Ja, och då ska man också veta att de här EU-bidragen, de är ju rätt saftiga.
Mm.
Och det här skedde då i samband med att prins Charles gjorde jordbruket till ett ekologiskt jordbruk. Så det var det som gjorde att kungafamiljen fick ännu mer då i EU-bidrag. Och då är det en finansexpert i Storbritannien som menar att drottningens förmögenhet i själva verket är 500 miljoner större än vad man har trott. Mycket på grund av de här bidragen. Och den generella uppskattningen av drottning Elisabeths förmögenhet ligger på ungefär 5 miljarder.
Ja, det, hon har inte dåligt ställt.
Hon har det nog ganska gott ställt, ja.
Ja, vad ska man säga? Jag kan ju tänka mig att det här är någonting som retar upp väldigt många människor.
Ja, men det gör det. Det har skrivits väldigt mycket om det i Storbritannien. Det kanske också är lite dålig timing för drottningen. Att detta kommer just nu i en väldigt svår tid.
Mm. Ja, för även om det här då skedde 2019 som du sa, så presenteras det ju nu.
Mm.
När vi befinner oss mitt i en världslig pandemi. Folk blir av med jobbet, i jättehög arbetslöshet. Folk mår väldigt dåligt på alla möjliga sätt på grund av det här. Och då kommer rubriker om att drottning Elizabeth och prins Charles har omvandlat sitt jordbruk på sitt privata slott och får 55% mer i EU-bidrag, som dessutom inte Storbritannien är en del av längre.
Nej, så är det ju. Så är det ju.
Och jag menar, Brexit har ju varit en jättestor fråga som också har skakat och ifrågasatt mycket i kungahuset.
Och det där är jätteintressant.
Så att, jag menar, det finns väldigt många aspekter i det här som jag tror kan reta upp folk. Också så här, okej, skulle ni ta 55% då innan ni drog?
Mm. Ja, det där är ju... Ja, det skaver.
Det ser inte bra ut. Nej. Och också som du sa, hur mycket pengar var hon god för?
Runt 5 miljarder.
Det finns.
Det finns pengar. Och där kom ju också den här frågan. Och det har jag också liksom märkt i sociala medier. Att nu är det ju så att hon har rätt att söka de här EU-bidragen. Och ofta är det ju stora jordbruk som får ta del då av de här pengarna. Men det folk ifrågasätter är, om man sitter på en sån enorm förmögenhet, är det rätt att ta de bidragen då?
Nej.
Det är ju det.
Ja, så det här har ju blivit en väldigt stor nyhet såklart i och med att det här blev offentligt nu den här veckan, tror jag. Ja, så att det är verkligen mitt i stormen, så att säga. Och en annan grej apropå drottning Elizabeth, så är det ju så att Barbados har ju faktiskt väckt den här planen om att ta bort drottning Elizabeth som statschef. Och då i samband med att de planerar att bli en republik. Och det här strävar de då att uppnå det här målet senast november 2021. Och Barbados generalguvernör sa själv att, så här, citat, det är dags att helt lämna vårt koloniala förflutna bakom oss. Slutcitat. Och landet blev ju oberoende från Storbritannien 1966, men drottningen har ju sedan dess fortsatt varit liksom, vad säger man, konstituell monark och statschef. Och det här beslutet om att de inte vill ha Elizabeth längre som statschef, det kommer liksom inte påverka deras plats i samhället.
Nej, så är det.
För det man glömmer ofta bort det, alltså man tänker att Elizabeth är Englands drottning, men alltså det brittiska samhället, det är ju en mellanstatlig organisation, men den består ändå av 53 självständiga länder. Och det kanske också är lite svar på frågan när många är så här, varför bryr sig så många om Mexit? Varför bryr sig så många om den brittiska kungahusen? För att Elizabeth är en sån stark symbol.
Ja, för alla de här 53 självständiga länderna.
Ja, så att det är inte konstigt att det är många som faktiskt har ett intresse och bryr sig om vad som händer.
Men kan det här, tänker du att det här kan påverka fler länder som ingår i samhället? Liksom...
Ja, så jag vet att Jamaica har ju flaggat för det här, lika så. Och kanske är det också en del av utvecklingen, att liksom ta sig framåt och, som han själv sa, då, lämna lite det här koloniala förflutna bakom sig. Det är säkert fler länder som tänker likadant och har ett mål med det. Men det är lite som jag har sagt förut. Skakar det brittiska kungahuset, så skakar det lite här och var. Och det stämmer ju verkligen.
Så är det.
Det gäller ju även de här samhällena.
Ja. Om vi går tillbaka då till pengar och ekonomi. Så sa jag ju innan att det brittiska kungahuset är god för ungefär 5 miljarder kronor. Men jag tycker vi ska blicka ut över hela världen. Forbes listar ju varje år de rikaste kungafamiljerna, eller kungahusen, i världen. Och den listan är ju väldigt spännande. Man ser att många av de här kungahusen ligger liksom i sydöstra delen av världen. Nummer ett på listan, Sara.
Ja.
Vad är det för land?
Ja, men det är Thailand som ligger på plats ett. Och där snackar vi alltså cirka 300 miljarder kronor.
Det är ju så mycket pengar, så att jag menar... Det skulle kunna liksom styra ett helt land och rike och hjälpa människor. Ja.
Så att det är en stark första plats.
På plats nummer två ligger Brunei. Kanske ingen är så förvånad över. De uppskattas vara värda cirka 200 miljarder. Och det kan man ju nämna att den sultanen av Brunei, han bor ju faktiskt i världens största palats. Han äger fler än 600 Rolls Royce.
Det är nödvändigt.
Det är nödvändigt, eller hur?
Ja.
Vad ska han göra med alla bilar?
Och sen på tredje plats då har vi ju Saudiarabien med cirka 180 miljarder kronor. Och var det 2015 som kronprinsen där köpte? Det var väl magasinet Fortune som kallade det för världens dyraste hem. Och det var ju det här franska slottet, Chateau Louis, den 14.
Ja, men just det.
Och...
Det ligger utanför Versailles.
Ja, och det, jag tror det kostade 300 miljoner dollar.
Alltså det är 2,7 miljarder kronor i runda svängar. Han lägger alltså nästan 3 miljarder på sitt hem.
Och där har han så här guldbeklädd fontän, marmorstatyer, häcklabyrinter.
Ja.
Var det där också det var den här bryggan vi pratade om i tv-programmet någon gång, men hissen ner?
Jo, fast det var i Frankrike. Han köpte även en fastighet i Frankrike vid en väldigt populär strand. Och så stängde han av stranden för att han ville ha den privat. Just. Byggde en hiss ner från sitt chateau ner då till bryggan och stranden. Det väckte ramaskri, kan jag säga.
Ja, för det kom ihåg att du gjorde tv på det, när det hade hänt.
Men jag fick ju lite så här glimtar av den här enorma rikedomen när jag var i Saudiarabien med kronprinsessan 2004. Det är ju liksom svårt att ta in det här överdådet. Vi kan prata om det en annan gång, men det var verkligen så här att man blir lite så stum och väldigt... Jag blir också lite sorgsen över det här överdådet som människor känner att de måste omge sig med.
Ja, det vore jätteintressant och vi kan prata om ditt besök där någon gång. Ja. Det tror jag faktiskt väldigt många vill höra. Jag vill också höra det. Ja.
Nummer 4 på listan. Abu Dhabi. 150 miljarder kronor är de goda för.
Ja.
Och ett grannland ligger på 5:e plats, Sara.
Dubai. 40 miljarder. Följt av
Luxemburg. Ja. På 40 miljarder.
Mm. Och sen kommer ju Liechtenstein på en 7:e plats. 35 miljarder kronor.
Plats nummer 8, Marocko, cirka 21 miljarder.
Qatar kommer på en 9:e plats, 12 miljarder.
Och på 10:e plats, Monaco, som sägs vara värda runt 10 miljarder. Och det här är alltså en lista från Forbes för 2020. Och då ser man ju att det är ju en del europeiska länder som hamnar då liksom lite längre ner på listan. Men man ska ju också då tänka att Thailand, Brunei, Saudiarabien, Abu Dhabi, Dubai, alltså deras förmögenheter, de är så astronomiska att det går knappt att ta in. Men av, i Europa då så är det Luxemburg, Liechtenstein och Monaco som ligger överst. Och sen kommer Storbritannien inte långt där under, även Nederländerna.
Nej, nej. Mm. Och som sagt, det är väldigt mycket, mycket pengar. Och det är alltid intressant att liksom diskutera här och liksom djupdyka lite i det. Mm. Man liksom tycker att Storbritannien då har väldigt mycket pengar. Och sen sätter man det i liksom sida vid sida med Thailands kungahus.
Ja. Bizarrt. Men vi håller oss kvar vid det här med ekonomi och pengar.
Ja.
Vi tar oss hem till Sverige. För det är också så att den svenska kungafamiljens ekonomi ofta inte kritiseras. Men det har varit mycket kritik kring brist på insyn. Just kring den här privata, eller mer privata delen.
Mm.
För det är ju så att det här statliga anslaget som kungafamiljen, eller kungahuset då, får varje år, som en del också då kallar för apanaget, det låg på 140 miljoner ungefär 2019. Och bara för att förklara det lite snabbt, det är uppdelat i två delar. En del, ungefär hälften, går till vad man säger hovstaten, och det ska täcka kungens kostnader för officiella uppdrag, representation, resor, personal, som är en stor kostnad. Men även då de här mer privata kostnaderna för familjen. Den andra delen, den går till den så kallade slottstaten. Det är ungefär hälften där också då. Det ska täcka underhåll och vård av det kungliga kulturarvet. Så det är ju liksom slott och byggnader och mycket annat där.
Mm. Och om man då ska prata om kungens privata inkomster, så kommer ju de då bland annat ifrån, ja, men Solidens slott, som är hans privata egendom, som vi pratat om tidigare här. Och samt från Stenhammars slott, som man då arrenderar. Men även då såklart aktier och privatägda fastigheter i övrigt. Så att det finns lite olika ställen man kan plocka in pengar ifrån.
Mm.
Och kungens privata förmögenhet var ju enligt DNs beräkningar år 2012 minst 300 miljoner kronor. Och utöver det så har han ju även då cirka 45 miljoner kronor i sitt bolag Bensor AB. Och den förmögenheten är ju troligtvis större idag.
Ja, för det här var 2012.
Precis.
Så det är ändå passerat 8 år där. Men det, jag tycker det var en väldigt bra, vad ska man säga, bra djupdykning av DN. Mm. Att titta lite närmare på det där. För att de tog även upp det här fenomenet att det inom då kungahuset finns så kallade familjestiftelser. Och där är kungen eller andra i kungafamiljen då förmånstagare. Och då, ja, det betyder att kungen kan ju göra uttag från de här stiftelserna, och det är mycket, mycket pengar i dem. Det finns ingen direkt insyn, men det DN då kunde se var att genom att gå liksom andra vägar och titta liksom, de tittar bland annat på en stiftelse som heter Galliera-fonden med en mycket stor förmögenhet, och det var ju ursprungligen en gåva från kejsar Napoleon. Det hamnade i svenska kungafamiljens ägo efter ett äktenskap i början av 1800-talet. Och det är då en stor förmögenhet, men också en unik tavelsamling. 60 italienska målningar ingår i den där stiftelsen.
Oj, 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 oj.
Mm.
För det är det här som blir också ofta en fråga när det handlar om att just beräkna och analysera en förmögenhet. Springer om det är svenska eller något annat kungahus. Just för att det finns så otroligt många arv som har kommit till exempel då Sverige via giftermål och så vidare. Men vi pratar så lång tid tillbaka att ibland kan det råda lite oklarheter vem som faktiskt äger föremålen i fråga. Mm. Och där har man ju då till exempel i Sverige gjort det bra med smyckena, i och med att till exempel nästan alla diadem i svenska kungafamiljen ägs av den bernadotska familjestiftelsen. Just för att de inte ska kunna försvinna eller kunna säljas. Men till exempel här nu pratar vi om 60 tavlor.
Mm. Har vi sett dem? Får man se dem?
Var är de?
Ja, var är de? Men och man får också skilja på, många tror ju liksom att det här apanaget då, 140 miljoner per år, att det så här slinker in i kungens privata plånbok. Så är det ju inte riktigt. Såklart, vi har ingen insyn, men hovet har ju blivit väldigt mycket bättre på att redovisa. De ger ju ut en årsredovisning varje år, så där kan man ändå följa flödet någorlunda. Men det är ju inte så liksom att de här 140 miljonerna kronorna, det stoppar kungen i sin egen plånbok och aktieportfölj och sådär, så är det inte. Utan när man, precis som du sa, den här privata förmögenheten kommer lång tid tillbaka. Alltså den har ju vuxit under många herrans år. Och jag menar, Jean-Baptiste Bernadotte tog ju också med sig mycket pengar. Han betalade ju av en del av den svenska statsskulden. Eller hur?
Ja, men det ska man inte förglömma.
Nej. Så att det liksom... så att det är liksom pengar som har vuxit och som finns liksom inom familjen. Så inte har med apanaget att göra.
Nej, och det är också det som, för jag tycker ofta man ser, ja, men sociala medier och sånt där, säger att det är, man ser precis som Madeleine med en ny klänning eller en ny väska. Då är ju ofta människor väldigt snabba på att säga så, det är apanaget som har betalat det. Det är klart att inte de går ut och shoppar upp hela apanaget, utan det täcker liksom andra typer av kostnader.
Ja, och om de någon gång lägger det på kläder så handlar det ju om så här, kläder som måste bäras till exempel på Nobel eller statsbesök och sådana grejer.
Vid en typ av representation.
Ja, precis. Ja.
Men det ena är ju inte den enda som gjort den här typen av granskning, utan det sker ju lite då och då, men Thomas Lyrevik, som bland annat varit statssekreterare i kulturdepartementet, departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning,
vilket härligt CV han har.
Ja, men verkligen, och arbetat i statsrådsberedningen. Han skrev ju den här boken, Den kungliga
kleptokratin.
Apropå att jag inte kan prata. Makt, manipulation och berikning. Och i den boken vill han ju då liksom, eller han redogjorde för kungens ekonomi.
Så gott det går kan man säga, ja, men att det råder brist på insyn liksom.
Och den boken var ju alltså ganska, eller väldigt kritisk till kungens, alltså kungahusets finanser liksom.
Mm. Ja, men jag tror också att det är...
Vi har ju tagit del av den boken, ja. Båda två.
Jag tror också att det som liksom blir, alltså kärnan i kritiken, det är ju just det att man inte har insyn. Man vet inte hur många miljarder eller miljoner kungahuset sitter på. Vad är privat? Vad är inte privat? Det är väl det som väcker någon slags så här misstänksamhet. Och som sagt, hovet har ju försökt liksom vara mer tydliga, för att de har fått propåer då från regering och riksdag att de ska vara mer öppna, och det har de ju gradvis blivit. Men jag tror att det fortfarande väcker väldigt starka känslor.
Mm.
Speciellt kanske i liksom svåra tider när varenda krona räknas i liksom statsbudget och sådär. Men det kommer fortsätta så.
Mm.
Det är ju ingenting, det väcker känslor, det gör det.
Ja, om man tänker sig nu där du pratar om just när det, alltså nu under en pågående pandemi, så är det klart att det blir ännu mer ifrågasatt. Och corona har ju såklart även påverkat de kungliga finanserna. Jag menar, kungliga slottet var ju stängt under hela våren och man har fått dragit ner på verksamheten och personal, och det anställdes ingen sommarpersonal som det brukar göra i vanlig ordning, när det vanligtvis är fulltryck till exempel på kungliga slottet i Stockholm. Det är liksom visningar hela tiden. Det har ju varit liksom även där, helt andra tider. Och det påverkar ju såklart också intäkterna till det här, som sen också ska vara en del av att finansiera det.
Ja, men så är det ju. Så är det. Ja, ska vi fortsätta på pengaspåret men blicka utåt i Europa kanske?
Ja, men vi får ta del av lite andra penganyheter.
Ja, för det är ju så att när den här nya generationen växer upp, ska börja ta mer ansvar och börja representera, så är Katarina Amalia från Nederländerna ett väldigt gott exempel. Hon är ju då äldsta dotter till kung Willem Alexander och drottning Maxima.
Mm.
Hon fyller ju 18 nästa år. Och nu har vi fått reda på hur mycket pengar hon kommer få av apanaget. När hon fyller 18 år 2021 så får hon alltså 111 000 euro per år. Och det här avslöjades i budgeten från det holländska kungahuset som överlämnades till nederländska parlamentet i tisdags.
Och där är väl återigen så att man måste betrakta pengarna på lite olika sätt. Det är ingenting som bara rätt ner i fickan och sen ut och spendera på stan.
Nej.
och där har vi väl då fått reda på att så här, ungefär alltså 20 000 euro, runt 200 000 kronor ska betraktas som hennes alltså inkomst då. För, alltså som en lön. Kan man ju säga. Och de andra då, 91 000 euro, sådana, ungefär 910 000 kronor, ska då stå för just så här uppdrag och personliga kostnader. Så att det är ju två olika konton,
ja,
kan man säga.
Ja. Jag tycker väl att de inte var jättetydliga liksom med den här redovisningen. För att på något sätt, en inkomst som var första delen och sen ersättning för uppdrag och personliga kostnader. I mina öron låter det lite som samma sak, men det finns säkert en skillnad där. Och hon...
Det är ingen dålig lön.
Det är ingen dålig lön, nej. Och när hon då fyller 19 år 2022 kommer hon få 15 miljoner kronor om året. Alltså, hallå, vilken 19-åring får 15 miljoner?
Ligger man i lä?
Ligger man i lä.
Men också så här, hur mycket kommer man kunna kräva av henne som 18-åring till den alltså, lönen? Eller vad man ska säga?
Ja, på pappret ska hon ju kunna vikariera för sin pappa som statschef. Men jag menar, hon är väl mitt uppe i studier och annat. Och hon är fortfarande bara 18, eller snart 18. Så jag menar, man kan ju inte kräva allt för mycket av henne. Det kunde man inte av kronprinsessan heller. Hon var ju också mitt uppe i sina studier och sådär. Så då är det ju, det är mycket pengar för en 18-åring. Och till vad då, kan man ju fråga sig.
Ja.
De får tillfällen att representera, eller, ja, jag vet inte. Eller ansvaret som läggs på hennes axlar kanske.
Ja, vi följer det med spänning. Men med tanke då på att hon fyller 18, det fokuseras då på henne som den framtida drottningen och så vidare och så vidare. Då kan man också dra den här parallellen till Sverige, hur det ser ut i Sverige idag och vad som faktiskt hände ungefär exakt ett år sedan, oktober förra året, när man valde att liksom kapa grenarna, men apanaget blev opåverkat.
Då var du och jag uppe på slottet på ett pressmöte och träffade riksmarskalken, och vi lyssnade på hur det lät. Men det har ju pratats mycket kring apanaget och att det kommer att påverka de här personerna, prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn. Prins Carl Philip och Madeleine, de kommer ju också att kanske bli mer osynliga i och med det här beslutet. Kan du berätta någonting om det?
Ja, det är inte en omedelbar följd av det här beslutet, eftersom prins Carl Philips och prinsessan Sofias och prinsessan Madeleines ställning påverkas inte av det här beslutet. De kommer fortsättningsvis också att vara ett stort stöd för kungen, kungaparet och kronprinsessan och kronprinsessparet på olika sätt, förutom att hålla på med sin ideella verksamhet och annat som de kan göra. Sen kan man se att på sikt att det blir ett ökat fokus på den blivande statschefen, alltså kronprinsessan. Och som en spegling av det förhållande kan ju deras förväntningarna på deras deltagande i olika sammanhang minska. Men det är en utveckling som vi får se på sikt.
Ja, det är ju spännande det här, att det är fortfarande nytt, får man väl säga. Och vi ser ju efterverkningar av att de här kapade grenarna. Vi ser ju att prinsessa Madeleine tagit ett steg tillbaka. Prins Carl Philip och Sofia har ju också på ett sätt tagit ett steg tillbaka. De syns ju mycket, men det är för att de jobbar ju vidare ganska hårt med sina projekt. Inte så mycket kanske representation alltid för kungahuset.
Och framförallt så ser vi ju inte deras barn alls på samma sätt, nej, som tidigare. Sen är de ju väldigt duktiga på att dela med sig av lite egna bilder och så. Kanske också för att mätta det mediala intresset. Men tänk liksom det Madeleine gör idag. Vi har liksom inte, nu beror det såklart också på coronasituationen, men att flytta till Florida på det sättet och liksom, det känns ändå som de kommer bli kvar där. Det har vi pratat om förut, det hade ju inte gått att genomföra ifall det var så att Leonor då nästa år skulle behålla sin plats och liksom utgöra prinsessa men inte gå i svensk skola. Så att deras liv har ju verkligen blivit annorlunda. Men där var det ju många som ifrågasatte att så här, okej, kungafamiljen blir mindre, men varför består apanaget?
Ja, det gör ju nu när kungahuset är mindre, så får ju varje enskild person kanske mer eller verksamheten har mer att röra sig med. Jag tror att en växande kunglig familj såklart hade ju påverkat verksamheten, för att om alla skulle vara med och representera, det skulle bli mindre pengar till var och en i ersättning, ja, då hade de nog varit tvungna att liksom snörpa åt det de ska välja ut då från verksamheten. Så att,
ja, för om man tänker så här, historiskt sett, det är ju ungefär som att kungen och alla hans systrar skulle ha fortsatt att liksom arbeta för det kungliga huset. Det hade ju blivit alldeles för brett.
Och sen deras barn i sin tur, och deras barn.
Så att någonstans måste man avgränsa det. Men det är alltid en fråga här med pengar.
Ja, men så här har man gjort i Danmark också har jag för mig. Och i Storbritannien delvis också. Så att det var väl väntat.
Absolut.
Vi ska gå över till Monaco och Tyskland. En ganska tragisk historia har rullats upp. Prins Ernst August av Hannover, han var tidigare gift, eller han är nog faktiskt fortfarande gift med prinsessan Carolina Monaco, men de har ju varit separerade i många, många år. De lever åtskilda. Men han greps nyligen efter ett bråk vid sitt fritidshus i Österrike och sitter i fängelse i staden Wels. Och orsaken är då enligt tyska medier att prinsen har attackerat poliser och även anklagat poliser för att ha misshandlat honom.
Oj, 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 oj.
Och det har ju varit flera incidenter, och en av dem hände i juli, nu i somras. För då har någon larmat polisen via telefon att det pågick någonting konstigt vid prinsens hus då i Österrike. Och när polisen kom dit så blev de attackerade av prins Ernst August, och det slutade med att han blev inlagd på en psykiatrisk klinik. Och han släpptes ju sen därifrån då. Men, och vid ett annat tillfälle så tog han sig till Scharnsteins, jag hoppas jag säger rätt, Scharnsteins polisstation med ett baseballträ och hotade två poliser. Och de vittnade om att han var ju jätteaggressiv.
Ja, det låter ju minst sagt som att han har väldigt sån utåtagerande
och
beteende.
Och aggressivt beteende. Ja. Och prinsen menar å sin sida då att nej, men polisen har misshandlat honom, de satte handklovar på honom, drog ner hans byxor. Och det gjorde ju då att den här gången när polisen får upp till fritidshuset efter det senaste larmet, då använde de kroppskameror för att kunna dokumentera allt som hände, just så att de inte skulle få fler anklagelser på sig. Och allt det materialet det finns nu hos en åklagare, och prins Ernst August är misstänkt för hot mot tjänsteman.
Men alltså, hur kan det bli så här?
Alltså, han har ju en lång historia av alkoholmissbruk bakom sig. Han har en lång historia av han har misshandlat folk tidigare, bland annat fotografer och en nattklubbsägare på den här afrikanska ön Lamu, heter den så. Så att han har en historia. Han blev ju också, han fick öknamnet Prins Piss efter att urinerat offentligt på en världsutställning. Och kallas även Prins Prygel just för att han är så aggressiv och har slagits med folk.
Men fråga är nu, jag menar, hot mot tjänsteman. Mm. Kan han hamna nu i fängelset? Blir inlåst, alltså, bom?
Det kan han ju. Jag funderar mycket på det där. I och med att, han är prins, men han har ju inte åtalsimmunitet. Det har ju oftast bara statschefer och den närmsta tronföljaren. Så visst kan han det.
Ja, intressant. Då får vi se vad som händer. Ja. Uppenbarligen behöver han nog vårdas.
Jag tänker det också, att det här egentligen är mer tragiskt än vad det är uppseendeväckande, för att det här är ju en människa som uppenbarligen mår dåligt.
Väldigt dåligt.
Mm. Men vi följer det också.
Vi följer det också, såklart. Ska vi gå över på lite lyssnarfrågor? Vi blir väldigt glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss.
Fortsätt göra det på mejladress kungligt@aftonbladet.se.
Yes. Då ska vi se här. Anna Maria Larsson undrar följande. Lyssnade på förra veckans avsnitt av Kungligt. Talar drottning Elisabeth fler språk än engelska, undrar hon.
Mm, gör hon det?
Jag tror att drottningen även pratar franska.
Mm.
Kan man tänka
Spännande.
Sig?
Ja.
Eller hur?
Ja, men visst.
Ja.
Här kommer en annan fråga. Hej, tack för en bra podd. Tack själv. Varför kallas Harry för Harry när han egentligen heter Henry? Han har alltid kallats för det. Vänliga hälsningar, Anton.
Mm. Och ja, men precis som du skriver så heter ju då Harry egentligen Henry Charles Albert David. Och namnet Henry, det härstammar från det gammalfranska namnet Henri, säger man väl då.
Mm.
Och har med tiden utvecklats till till liksom Harry och framförallt i Storbritannien. Och där sägs det då att även tidigare monarker som hade namnet Henry kallades även de för Harry. Och då pratar vi även liksom om Henry den åttonde som var kung liksom på 1500-talet.
Mm.
Så det här är någonting som har lite tradition i att du heter Henry men du kallas för Harry.
Ja.
Och därför blev det även så då för Harry.
Ja. Den här frågan är också jättespännande. Den kommer från Daniel. Hej, vilka fritidsintressen har de kungliga? Till exempel kungen, drottningen, kronprinsessan etc. Och vilka fritidsintressen har de engelska kungligheterna? Tack för ett underbart program.
Ja, vad gör de, Jenny?
Oh, ja men jag skulle vilja säga att svenska kungafamiljen de har ett jättestort intresse för friluftsliv och skidåkning, skog och natur. Carl Philip har ju stort intresse för mat och ja, men vi kan väl slå fast att Daniel är väl ändå den mest sportiga av dem.
Ja, men det är han ju.
Han har ju både spelat hockey och fotboll. Och, ja. Kronprinsessan, hon älskar djur. Hon har själv sagt att om hon inte var kronprinsessa så hade hon velat bli veterinär.
Mm, mm.
Storbritannien då?
Ja, men där är ju nästan till alla kungligheter intresserade av ridning. Alltså ridsport överlag. Och då också vanlig liksom ridning men också polo.
Mm.
Och William och Kate åker ju mycket skidor. Men så finns det också lite mer så här otippade intressen inom den brittiska kungafamiljen. Kate är ju till exempel väldigt intresserad av fotografier. Och fotar väldigt mycket själv. Hon studerade konsthistoria i skolan. Och ofta faktiskt när vi ser så här bilder på till exempel deras barn när de fyller år, då ser man ju att det är hon som är fotograf. Och det är ju väldigt så här vältagna bilder som hon har tagit. Hennes man då, prins William, han är ju väldigt förtjust i det här med motorcyklar. Och har själv motorcykelkörkort. Och jag läste någon intervju någon gång att Kate själv hade uttryckt sig att hon tyckte det var så otäckt att han höll på med det där. Ja, men sen barnen, de åker ju också skidor. Gå på ballett. Prins Philip, alltså drottning Elizabeths man, han är tydligen en riktig mästare i köket och framförallt på grillning.
Oj, undrar om han står vid grillen om de har barbecue.
Det känns
trädgården.
Så. Ja. Jag ser nu, när jag säger det, ser den här bilden, det finns en bild på han när Anne är väldigt ung. Ja. När de står och grillar ihop. Så jag tror att han är en grillmästare alltid varit. Meghan är ju ett stort fan av yoga, vet vi.
Det är ju prinsessan Sofia också.
Mm. Och prins Charles, han födde ju upp egna kycklingar.
Ja, men prins Charles har ju så här jätteintresse för det här med ekologiskt jordbruk som vi pratade om tidigare i programmet. Men också, han har väl också varit med och så här, typ designat städer. Mm. Så här, ekologiskt byggda städer.
Vi märker det här för det blev ett EU-bidrag på 55% ökning.
Ja, men precis.
Ja. Men så det var väl lite om deras intressen.
Ja, det är spännande tycker jag.
Ja, jätteintressant.
Mm. Programmet är slut. Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer höras nästa vecka. Och då... Nej men titta, vi har en fråga till. Det kommer nu. Den måste vi ta,
oj,
Sara.
Okej.
Okay. Ja. Min fråga är, vilka av de nordiska och europeiska kungliga barnen har livvaktsskydd? Tror ni de tycker det är jobbigt att ha en livvakt bakom sig? Är de med i skolsalen eller stannar de utanför? Så att kungliga barnen känner lite frihet. Hälsningar Karin. Ja men Karin, det här är jättespännande. Man kan säga så här. En statschef har nästan alltid, eller har alltid livvaktsskydd. Kronprinsessa, kronprins, definitivt. Och jag, även i skolan. Om de tycker det är jobbigt att ha en livvakt bakom sig, det tycker de garanterat av och till. Men de är ju också vana vid det. De vet ju hur det funkar. Ofta, man behöver inte gå in på detalj kring detta, men ofta kan det vara så att livvakterna kanske inte sitter med inne i lektionssalen, men finns i väldigt omedelbar närhet. Om
och
man
finns
säger så.
Det också flera stycken av dem utspridda i skolsalar och korridorer och skolgård och så vidare.
Ja. Så de här barnen är väldigt beskyddade. Ja. Därför det finns ju risk för kidnappning, det finns liksom risk för attentat och då skyddar man de här barnen väldigt noga.
Mm.
Mm. Nu då? Nu avslutar vi programmet.
Nu ska vi avsluta programmet. Skicka in fler frågor till oss. Glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Instagram, Jenny, var hittar man dig?
På Instagram finns jag på Kungligt med Jenny.
Och jag heter royalistan.se. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt.
Ha det gott. Hej då.
Hej då.